Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum Leap.
Psicodic.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum Leap.
Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Hejsan kära vänner, slå er ner och koppla av. Det är Kvanthopp som kör igång tillsammans med mig, Markus Rosenlund. I dagens program ska jag fortsätta mitt äventyr i Chile. Den här gången beger vi oss upp till högplatån Chajnantor i norra Chile. Där finns det sprillans nya superradioteleskopet ALMA som astronomerna använder till att leta efter vårt kosmiska ursprung med. Det här enligt observatoriets motto. Kanske det var höjdsjukan som jag drabbades av på 5000 meters höjd som fick mig att bli lite extra lyrisk över universums mysterier.
It's fantastic when you think of it that every atom in our body has at one point been inside a huge dying star.
It's amazing. It's amazing. When you think about it, it's incredible.
Ulrika Fagerström, hon tänker på hälsan nu när den traditionella vita månaden januari går mot sitt slut. Att skippa spriten är ju helt bra, men det är inte det enda sättet att se efter vikten och hälsan.
En del håller ju en vit månad januari och undviker ju med det kanske fester som ger extra nattsudd. Men oberoende av det kunde man ha som nationellt eller åtminstone individuellt projekt att sova så mycket som möjligt hela januari.
Veckans grundämne i universums innehållsförteckning, det är bismut som alkemisterna i tiden trodde var halvfärdigt silver som inte hade hunnit mogna färdigt där nere i jordens inre. Och efter notiserna ska vi uppmärksamma det faktum att det har gått 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz i Polen befriades. Jag ska tala om ett annat koncentrationsläger som fungerade som en hemsk prototyp för Auschwitz. Men om en stund blir det som sagt notiser den här veckan tillsammans med Oskar Koivumäki. Nu blir det notiser den här veckan med Oskar Koivumäki.
En forskningsgrupp vid universitetet i Glasgow har lyckats tänja på en av de viktigaste principerna inom modern fysik, nämligen den om ljusets hastighet. Gruppen har fått enskilda ljuspartiklar att röra sig långsammare än ljusets normala hastighet som ligger strax under 300 000 km per sekund. Enligt läroböckerna färdas ljuset alltid i samma hastighet då det rör sig i vakuum. Om ljuset rör sig genom andra medier som till exempel vatten eller glas minskar hastigheten. Men återgår till det normala genast när den frigörs i det tomma utrymmet. Nu har forskningsgruppen i Skottland genom att omforma den optiska strålen fått den att röra sig snäppet långsammare. Forskaren Jacqueline Romero säger att den här upptäckten helt enkelt bevisar att det är möjligt att sakta ner ljusets hastighet när det rör sig i luft eller vakuum och att resultatet högst antagligen kommer att ändra på hur vetenskapen undersöker och ser ljus. Resultatet publicerades i tidskriften Science Express. Nyligen granskade fossil antyder att en okänd människoart strövade omkring i norra Kina för 60-120 000 år sedan. Man känner till de fyra andra tidiga människoarterna som levde på jorden då den moderna människan fortfarande endast rörde sig i Afrika. Neandertalarna fanns i Europa, denisoverna i Asien, Homo floresiensis eller de så kallade hobbitarna i Indonesien och en mystisk fjärde grupp från Eurasien som korsades med denisoverna. Men det nya fyndet tyder på att bilden är mer komplicerad än så. Kvarlevorna som består av några skallfragment och 9 tänder från 4 individer hittades 1976 i en grotta i nordöstra Kina och en omfattande analys av tänderna har nu publicerats i American Journal of Physical Anthropology. Martin On Torres från Nationella forskningsinstitutet i Burgos i Spanien har tillsammans med hennes kollegor undersökt tändarna och säger att hon är försiktig med att hävda att det handlar om en ny art. Det här rör sig om en ny grupp för oss. Det är varken Homo sapiens eller neandertalare. Det har en blandning av någonting mycket primitivt som för oss är okänt, säger Torres. E-cigaretter kan producera mycket mer av det cancerframkallande ämnet formaldehyd än vanliga cigaretter, visar en ny studie som publicerats i New England Journal of Medicine. Formaldehyd är en färglös gas som verkar starkt irriterande på ögon och luftvägar och som används bland annat som industriellt desinfektionsmedel och som ingrediens i fanerskivor och lim. I e-cigaretten bildas ämnet när propylenglykol och glycerol upphettas och blandas med syre. Den nya studien menar att e-cigaretten i vissa förhållanden kan utsätta användaren för mer än dubbelt så mycket formaldehyd som av vanliga cigaretter. Studien har fått starkt mothugg från förespråkare av produkten som bland annat säger att forskningen representerar en onaturlig användning som inte skulle smaka gott. Twitter kan ge en mer pålitlig indikation om hjärtbesvär än traditionella faktorer som inkomst och utbildning, visar en studie som publicerades i Psychological Science. Forskare i USA och Australien har undersökt Twitter-meddelanden som är skrivna mellan åren 2009 och 2010 av 1300 personer i amerikanska län. Studien visade att människor som använde negativa ord som ilska, stress och trötthet i sina tweets hade stark koppling till risken att dö hjärtsjukdomar, medan de som använde positivare ord som till exempel underbart eller vänner löpte lägre risk. Enligt forskarna kan den sociala nätverkstjänsten ge en fingervisning om samhällets mentala hälsa och sjukdomsmönster. Att komma över den här informationen genom vanliga medicinska undersökningar är både dyrt och tidskrävande, säger forskaren Johannes Ekstedt vid University of Pennsylvania.
Veckans notiser serverades alltså av Oskar Koivumäki. Det följande faller väl under rubriken Den historiska backspegeln som vi har brukat titta i här i Kvanthopp då och då. Men den här gången är det ingenting trevligt vi ser i den backspegeln. Människans kapacitet till grymhet är gränslös och ska aldrig underskattas. Det har vi än en gång blivit påminna om den här veckan då vi uppmärksammar att det har gått 70 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades. Själv har jag aldrig besökt Auschwitz, men däremot nog ett annat koncentrationsläger, KZ Dachau, cirka 20 kilometer nordväst om München. Min hustru och jag var där för ganska exakt 10 år sedan faktiskt. Jag minns att under hela resan tillbaka till huset där vi bodde utanför München, cirka en timmes körtur, sa det ingen av oss som var i bilen så mycket som ett ord. Hur väl man än tror att man är förberedd, hur noggrant man än antecknade då nazisternas grymheter behandlades under historietimmen i skolan, så blir man ändå fullständigt däckad av den emotionella överdosen sedan när man på riktigt är där. Nazisternas koncentrationsläger var fler än jag kan räkna, men Dachau var speciellt i och med att det var det första och det som var i bruk allra längst, från 1933 till 1945. KZ Dachau kan inte mäta sig med den stora dödsfabriken Auschwitz när det kommer till antalet mördade och torterade människor. Men Dachau fungerade som en viktig prototyp för Auschwitz och för de andra stora dödslägren. Mer än 200 000 människor beräknas ha varit fängslade i Dachau. Mer än 30 000 tros ha dött där. Nästan lika många som det bor människor i den lilla pittoreska bayerska staden Dachau idag. Koncentrationslägret Dachau kom alltså till 1933 på initiativ av Heinrich Himmler. läget var strategiskt valt. Det var nära själva nazismens rötter i München. De första fångarna kom till en stor del från den närbelägna Landsbergfästningen där Hitler hade skrivit Mein Kampf under sin fångenskap där. Till en början, ungefär fram till 1938, var det främst politiska fångar som inhystes i Dachau. Kommunister, socialdemokrater, alla sorters oliktänkande som nazisterna betraktade som ett hot mot, inom citat, rikets stabilitet och säkerhet. Men också homosexuella, Jehovas vittnen och invandrare och vanliga brottslingar från både Tyskland och Österrike. Senare också romer, polacker och ryssar och naturligtvis judar. De utnyttjades som slavarbetskraft i den gamla ammunitionsfabriken som fanns på området. Efter kristallnatten 1938 var fångarna i allt större utsträckning judar. Mer än 11 000 österrikiska och tyska judar sändes till Dachau i samband med den tyska annekteringen av Österrike och Sudetenland 1938. Under åren 1942-43 avrättades också mer än 4 000 sovjetiska krigsfångar i Dachau. I koncentrationslägret i Dachau utövades all den sadism och brutalitet, tortyr och mördande som nazisternas dödslägare ökända för idag. Men i lägret utfördes också särskilt sadistiska försök på mänskliga provkaniner, involverande experiment med hypotermi, nedsänkning i iskallt vatten och långa vistelser i iskyla utomhus utan kläder. Försök att väcka upp de avsvimmade offren kunde innefatta att man lade dem i skållhett vatten. De ursprungliga dokumenten rörande de här hemska experimenten förstördes av nazisterna, men dokument från SS-chefen Heinrich Himmlers arkiv vittnar om de obeskrivligt grymma experimenten. Som sagt, Dachau kom att fungera som ett slags prototyp för de stora dödslägren, av vilka Auschwitz ju var störst och värst. En sak som man testade och utvecklade i Dachau var brännugnarna. De finns fortfarande där och det var de som gjorde kanske det mest bestående intrycket i mig. De ser oskyldiga ut. Den lilla bruna tegelbyggnaden som inhyser dem kunde misstas för ett bageri om man inte visste vad som brändes i ugnarna. Kort sett, Dachau befriades av amerikanska trupper kring påsken 1945. Men bara några dagar innan det här hände sände lägerkommendanten uppemot 7000 fångar ut på en sista dödsmarsch från Dachau till Tegernsee längre söderut. Himmler själv hade beordrat att inte en enda fånge ska lämnas vid liv när de allierade kommer. Alla som föll ur ledet av utmattning under den 6 dagar långa marschen sköts på fläcken. Senare hittade man en massgrav med mer än 1000 kroppar längs med dödsmarschens rutt. Kort sett, Dachau är numera ett så kallat Gedenkstätte, ett minnesmärke över nazisternas brott mot mänskligheten, öppet för allmänheten. Fast i fjol stals grinden till lägerområdet, den med den kusliga och välbekanta lögnen skriven i gjutjärn, Arbeit macht frei. Nu byter vi land och kontinent, för nu fortsätter Kvanthopps äventyr i Chile. Och idag bär det uppåt, högt upp. I Jag har alltid fascinerats av hur vi människor tycks ha accepterat att gränsen mellan liv och död är väldigt tunn. Vi besväras inte av att sitta på 11 kilometers höjd över havet med bara några centimeter flygplans aluminium mellan oss och en säker död. Här kör jag mitt i världens torraste öken, Atacama i norra Chile. Middagssolen där uppe i Zenit bombarderar taket på min lilla hyrda Citroën med världens kraftigaste UV-strålning. Inte långt härifrån, uppe på ett av bergen som skymtar vid horisonten, har man uppmätt den starkaste UV-strålningen på planeten. Det är till det berget jag är på väg förresten. Det vill säga om min lilla sitikka håller ihop ända fram. Men jag har intalat mig själv att alla de viktiga rörliga delarna, de tusentals bitarna inne i dess motor, kommer att hålla och fortsätta fungera i ett par hundra kilometer till. För om de inte gör det så, nu kommer det ju säkert någon att plocka upp mig sen förr eller senare. Kanske. Vi spolar bandet framåt ett par timmar eller så. San Pedro de Atacama heter stället som jag nyss har anlänt till. Här vid Andernas fot finns en enorm salar, en bländande vit saltslätt som sträcker sig så långt som ögat ser. Men jag är på väg uppåt till högplatån Chahnantor på 5000 meters höjd över havet. Min lilla sitikka orkar inte klättra dit upp, så nu sitter jag i en fyrhjulsdriven pickup tillsammans med Ralph Bennett som är astronom och informatör på ALMA, Atacama Large Millimeter Array, världens nyaste och största och mest kraftfulla radioteleskop som är ett internationellt samarbetsprojekt med länder från Asien, Amerika och så Europeiska sydobservatoriet ESO också förstås. Med i bilen är också Katja, en polsk freelance-journalist. ...66 väldiga parabolantenner som stora vita tefat under den blåaste himmel som jag någonsin har sett. Radioteleskop är inte beroende av en mörk natthimmel som de optiska teleskopen i Paranal som jag besökte förra veckan. Däremot behöver de en så torr och tunn luft som möjligt, för vattenångan i atmosfären dämpar signalerna från universum. Och torr, det är luften här som sagt. Och tunn, uppe på 5 kilometers höjd över havet är luften ungefär hälften tunnare än nere vid havsnivå. Innan jag gavs slutgiltigt grönt ljus för att få fortsätta upp måste jag genomgå en noggrann hälsokontroll nere vid Almas basecamp på 3000 meters höjd. Hade blodtrycket varit för högt så skulle färden ha tagit slut där. Men nu är vi framme. Vi anländer till Chahnantor-platån efter en timmes körande längs den slingrande bergsvägen. Jag stiger ut ur bilen och drar ett djupt andetag, eller försöker göra det i alla fall.
That's a power generator.
Ah, yes. Gott folk, välkomna till Chahnantor högplatån. Uppe här vid ALMA radioteleskopet, 5000 meters höjd, så här högt uppe över havet har jag aldrig varit förut. Jag var lite rädd om jag skulle få något slags svindelanfall eller få svårt att andas här, men jag mår ju som en prins här uppe. Men det beror på att jag är omgiven av en fantastisk vy med 66 magnifika, spektakulära radioteleskopantenner och en himmel ovanför mig som är så blå som jag aldrig har sett den tidigare någonsin, tror jag.
Så här högt uppe har jag alltså aldrig varit förr. Någon har kanske bestigit Mount Everest och tycker att 5000 meter, det är nu en barnlek det. Men Everest-klättrarna, de får åtminstone akklimatisera sig en månad på hög höjd innan de begär sig dit upp. Jag har varit 3 dagar i Paranal nere på 2600 meter. Så min kropp har inte hunnit tillverka alla de extra röda blodkroppar som behövs för att förse cellerna i min kropp med det nödvändiga syret. Så min tidiga hurtighet, den övergår snart i en begynnande höjdsjuka. Och 2 personer ur Almas medicinska personal dyker upp med en syrgasflaska åt mig. Och ni hör i det följande att jag inte mår riktigt bra. Två saker man ska minnas när man befinner sig på hög höjd är att dricka mycket vatten, massor, så mycket som man orkar och får i sig. För så fort man låter bli att dricka vatten man blir lite torr inombords så får man en hemsk huvudvärk, och det är aldrig ett bra tecken på hög höjd när man får huvudvärk. Det kan sedan leda till värre saker om man inte gör någonting åt saken. Som till exempel då att dricka vatten och andas extra syre som jag gör just nu. Men jag mår snart bättre igen så vi kan gå vidare. Jag frågar min guide Ralf Bennett från Alma att vilken är den vanligaste frågan han får besvara när han guidar folk här uppe. Inte turister, för de får inte komma hit upp. Men gäster, journalister, samarbetspartners, forskare och beslutsfattare. Vad är det som de oftast vill veta?
Oh, the most common question is about aliens. You know, there's a movie called Contact.
Yeah, I know, by the Carl Sagan novel that was made into...
By Jodie Foster.
Yeah, yeah.
And they filmed this movie in an observatory in the VLA, I guess, in the United States.
Yeah.
Which are there you see a lot of antennas too.
Yeah.
And in this movie the antennas listen.
Yeah.
Listen to sounds.
Yeah.
Okay? Space sounds. So people got this idea that these antennas are like big ears.
Yeah.
And they should be they are listening to something in the sky.
Utomjordingar. Hör ni aliens med de där antennerna, skrattar Bennett. Allt sedan filmen Contact, där Jodie Foster rattade in sändningar från utomjordiska varelser med VLA-radioteleskopet i USA, tycks folk tro att radioteleskop är som stora öron som man helt konkret lyssnar på ljud från rymden med. Men det här har ingenting att göra med verkligheten, säger Bennett.
Well, we know they're not listening to anything. They're receiving signals. They're receiving light.
Yeah, they're looking at the universe, but in a different wavelength than our eyes.
Exactly. Yeah. Exactly. That's the explanation. So these are big eyes.
Yeah.
And they're not listening to aliens or whatever. So that's a question people usually ask.
Yeah. So big eyes, not big ears.
Exactly. These are big eyes.
De stora parabolantennerna här uppe på Shahnantorr-högplatån är ögon snarare än öron. De är ögon som ser ljus, fast på andra frekvenser än våra ögon, som är anpassade till synligt ljus. Synligt ljus är ju bara en liten del av det elektromagnetiska spektrumet. Men för att se allt det där andra, till exempel de mikrovågor som Alma har specialiserat sig på, till det behöver man radioteleskop. Alma observerar alltså på våglängder som är lite längre än infraröd strålning, alltså värmestrålning, men lite kortare än de vanliga radiovågor som levererar radiovägar till dig, till exempel. Det här betyder att Alma kan titta in i de avlägsna kalla gasmolnen mellan kärnorna där nya kärnor och nya planeter föds, så som också solen och jorden en gång kom till. Och det här är ju precis det som Almas motto går ut på, säger Ralph Bennett.
Well, the motto of Alma is in search of our cosmic origins.
Exactly, yeah.
And it makes a lot of sense because Alma has the capacity of observing molecules in space. Not all observatories can do that.
Almas motto lyder in search of our cosmic origins, på jakt efter vårt kosmiska ursprung. I praktiken betyder det här till exempel att leta efter organiska molekyler i rymden, det vill säga de kolbaserade byggnadsblocken till själva livet. Det här är någonting som inte alla observatorier är kapabla till.
And for instance they found sugar molecules in a galaxy far away. So these antennas are capable of finding organic molecules.
Yeah.
Someday, I mean, and they'll find the molecules that are part of our body.
Till exempel så har vi lyckats med att observera sockermolekyler i en fjärran galax, berättar Bennett. Och en vacker dag hittar vi kanske de komplexa organiska molekylerna som utgör byggklossarna till levande kroppar som våra, menar han.
You know that saying that it's a kind of a cliche, but they say that we're made of dust.
Stardust. Yeah, I know, yeah.
Well,
we are.
We are. And Alma will find carbonic, organic molecules in the space.
It's fantastic when you think of it that every atom in our body has at one point been inside a huge dying star.
It's amazing. It's amazing. When you think about it, it's incredible.
Det finns en låt av artisten Moby som heter We Are All Made of Stars. Vi är alla gjorda av kärnstoff. Och det här är ju helt sant. För alla de här molekylerna som vi består av och som Alma letar efter ute i rymdens djup är helt på riktigt små frön till livet som döende jättekärnor har sått på rymdens oändliga fält. Och det här är på riktigt en helt hisnande skapelseberättelse som vi dessutom har vetenskapliga bevis för. Och det jättelika teleskopet Alma här med sina 66 antenner, gå in på svenska.yle.fi/vetenskap så får ni se bilder av dem. De är de främsta redskapen i vår strävan att dokumentera just den här berättelsen. Jag kan inte låta bli att bara stirra på den överjordiskt djupblåa himlen. Jag har på riktigt aldrig sett en så intensivt blå himmel i mitt liv någonsin. Kontrasten mot den roströda högplatån och andernas mörka omgivande bergstoppar och de enorma bländvita antennerna gör att det hela känns helt overkligt. Yrseln efter mitt lilla anfall av höjdsjuka bidrar säkert ytterligare till det surrealistiska helhetsintrycket. Men det förändrar inte det faktum att det här måste vara den coolaste platsen som jag någonsin har besökt i hela mitt liv. Jag är på riktigt ledsen för att ni inte får komma hit upp. Turister är strikt portförbjudna och barn under 16 år får inte vistas här alls. Om de så vore världens snillen när det kommer till astronomi. Det beror på den förhöjda nivån av kosmisk strålning. Snabba laddade partiklar från rymden som tillsammans med den superhårda UV-strålningen utgör en särskilt stor risk för unga växande kroppar. Men inte ens personalen får vistas här uppe mer än ett par timmar i sträck för att inte utsättas för risken att insjukna i cancer. Då vi går in i kommandocentralen här intill för lunch frågar jag Ralph Bennett om han vet om många fall av hudcancer bland de anställda här.
I've heard a couple of cases of people that work in Apex near here that have had skin cancer, but not in Alma, as far as I know.
Yeah.
Not yet. You know that it's accumulative. So.
Yeah, of course.
Bennett har hört om ett par fall av hudcancer bland personalen på ett annat teleskop här i trakten, men ingen kan säga med säkerhet om det finns ett samband mellan det här och förhållandena här. Alma är ju så pass nytt också. De sista av de 66 antennerna togs i bruk kring årsskiftet. Men när jag sitter och äter min pasta carbonara och tittar ut över marslandskapet med sina 66 flygande tefat som ser ut att ha landat här, så kan jag inte låta bli att tänka att strunt i riskerna. Skulle någon erbjuda mig sommarjobb här så klart att jag skulle ta den när som helst mitt i natten. Om inte annars så bara för den här otroliga utsiktens skull. Vilket annat kontor har en lika häftig utsikt? Man kunde stapla 6 stycken Burj Dubai, världens högsta skyskrapa, ovanpå varandra och de skulle ändå inte nå ända hit upp. Ralph Bennett ser i alla fall ut att trivas med sitt jobb.
It's really weird to think about it, but this is the second highest building on earth, being a kind of a train station in Nepal, the first one, the highest one.
Yeah.
So that's how high we are here. Muchas gracias.
Yeah.
That's how high. So
wow. And probably with one of the best views of any office in the world.
Yeah. Look at that.
It's I saw
Daredevil. Yeah.
Jag sitter alltså och äter lunch i det näst högst belägna huset i världen. Det finns en järnvägsstation i Nepal som ligger lite högre upp, men annars finns det ingen på jorden högre upp med tak över huvudet än vi just nu. Högst belägna kontorsbyggnaden är det här åtminstone. Jag tackar Ralph Bennett för mina dryga 2 timmar här på världens tak och återvänder motvilligt ner till den riktiga världen, där jag ännu under min Chile-vistelse ska komma att yra bort mig mitt ute i saltöknen Salar de Atacama och köra fast med min lilla hyrda sitikka. Men det får bli till en annan historia i ett annat program. Som sagt så kan ni gå in på svenska.yle.fi/vetenskap. Där finns det ett bildreportage där ni kan se med egna ögon hur blå himlen är ovanför Shahnantorr.
Januari, ja det är månad då en del av oss funderar på sin vikt. Själv köpte jag just en digital våg i förhoppningen om att redan vetskapen om vad jag väger skulle kunna få vikten att minska. Nå, sen när vädret slog om och det blev kallt igen så slog det mig att viktreducering i januari i Finland i själva verket är en urdålig idé. Äter man mindre för att gå ner i vikt så fryser man ju lättare. Och är det då samtidigt svinkallt ute så blir ju obehaget större. Egentligen borde man bara ta det lugnt hela januari och först i ett senare skede börja fundera lite sådär smått på en viktreducering och kanske planera den lite och sen tidigast i mars då snön smälter och solen redan värmer då kan man börja fundera på att dra ner antalet kalorier man får i sig. I januari kunde finländernas viktreduceringskampanjer istället gå ut på att sova så långa nätter som det bara är möjligt att praktiskt genomföra. En del håller ju en vit månad i januari och undviker ju med det kanske fester som ger extra nattsudd. Men oberoende av det kunde man ha som nationellt eller åtminstone individuellt projekt att sova så mycket som möjligt hela januari. Alldeles nyligen publicerade Helsingfors universitet en undersökning där sambandet mellan brist på sömn och viktökning var tydligt. Och det här är resultat som också andra forskare runt om i världen har kommit fram till på senare år. Sömnbristen sägs påverka många hormoner i kroppen och skapa en obalans som gynnar viktökning. Det finns forskare som menar att om man gör upp ett program för hur man ska förändra sin vikt, då ska man också planera in tillräckligt med sömn. Så jag tänkte så här. Om man nu känner att man skulle vilja, men inte just nu orkar med att jobba bort de extra kilorna, då kunde man ta en hel sovmånad istället. Just nu i januari och ännu inne i början av februari. Och sen i slutet av februari till exempel så bör man lite planera för sin viktreducering och planera då in extra sömn i många nätter i anslutning till projektet. Och sen i mars till exempel när det börjar bli varmt, så då sätter man igång. Nu talar ju sen om att gå ner i vikt för att det av hälsoskäl är bättre. Vi är både en och annan som ska må bra av det. På många håll i världen är övervikt ett liknande problem för hälsan som undernäring är på andra håll i världen. På Kvanthopps Facebook-sida kan du just nu se en intressant bild som du också kommer åt via svenska.yle.fi/vetenskap. Och den bilden visualiserar hur mycket överviktiga i procent det finns i varje land i världen. Områden där över 30% av befolkningen lider av konstaterad övervikt är enligt det här USA, Egypten, Saudiarabien och Sydafrika. De områdena är starkt orangea på den här bilden. Finland hör till de gula länderna med cirka 20% överviktiga, medan de områden som är turkosa och gröna, som stora delar av Afrika och Asien, är områden där endast någon ynka procent av befolkningen är överviktig. Och vi vet ju att de områdena samtidigt är de samma där svält och nöd förekommer. Så visst ser det ganska galet ut på en sån här teckning. Det visar hur obalanserad världen är. Nu kan man ju säga att det inte hjälper barnen i Afrika om vi äter mindre här. Men kanske det på riktigt kunde. Kanske ett annat sätt att banta så kunde vara att lägga de pengar som man annars lägger på choklad, munka, bulla, godis, kaffe, latte. Att det ska man lägga till sidan under 2 månaders tid och sen donera till välgörenhet som riktas just till de länder där man faktiskt då svälter eller lider av stor nöd på annat sätt. Då får ens egen viktreducering ett djupare värde än att bara handla om en själv. Och kanske det till och med skulle kunna fungera motiverande. Att det skulle bli lättare att avstå från sötsaker, från takeaway kaffekoppar och allt möjligt annat. Då man just i den stunden påminner sig om att det finns många i världen som inte ens får vanlig mat idag. På något vis låter det här tänkesättet bekant. Och visst är det så. Både inom den kristna fastan och till exempel också den muslimska ramadan finns tanken att bidra till välgörenhet i samband med fasteperioden. Men ja, varför inte testa att banta tillsammans med en spargris? Medan man själv förhoppningsvis blir smalare så blir den tjockare och alla vinner. Jag måste sova på saken.
Kvanthopp, snabela. Yle.fi.
Kvanthopp presenterar en serie i 117 delar. Det som allt bygger på. Eller våra grundämnen från BT till Unuoctium.
Atom nummer 83, vismut. kemiskt tecken Bi, en tung och blank metall som förr ofta misstogs för bly eller tenn eftersom det har lite liknande egenskaper. Men jämfört med bly och många andra tungmetaller är vismut inte värst giftigt eftersom det inte lagras i kroppen. Faktum är att vismut förekommer i vissa mediciner mot diarré till exempel eftersom det tar koll på skadliga bakterier. Syfilis har också behandlats med vismut. Och det är just vismut, närmare bestämt vismutklorid, som ger glittrande läppglans och nagellack sitt glitter. Av stora mängder vismut kan man nog bli sjuk, men det kan man å andra sidan av stora mängder vad som helst, nästan. Just tack vare att vismut inte är värst giftigt men ändå tungt så har man använt det till att ersätta det giftiga blyet i olika sammanhang. Sänken till meträvar och blyhagel för andjakt till exempel. Vismut kan också användas till att ersätta bly när man löder. Länge trodde man att vismut hade den största atomvikten av alla icke-radioaktiva, det vill säga stabila ämnen. Men så pass sent som 2003 upptäckte man att vismut-209, den enda naturliga vismutisotopen, de facto är aningen radioaktiv, men då menar jag verkligen aningen, väldigt svagt. Med en halveringstid som motsvarar flera miljarder gånger hela universums ålder. Så i praktiken är det stabilt. Människor har känt till och använt vismut sedan urminnes tider. Inka-indianerna till exempel blandade det med koppar och tenn som de sedan tillverkade bronsknivar av. Namnet på vismut tros komma från tyskans vismuth, som i sin tur kommer från weiße masse, alltså vit massa. De gamla alkemisterna, de tyckte om vismut, de trodde att det gradvis förvandlades till silver. De kallade följaktligen det för tectum argenti, eller silver i färd med att bli till halvfärdigt silver, med andra ord. Vismut hör till de få metaller som kan förekomma i fri form i naturen, även om det huvudsakligen utvinns ur olika mineraler. Man bryter inte vismut skilt för sig, det produceras som en biprodukt från utvinningen av bland annat bly, koppar och tenn. Vismut är ungefär dubbelt vanligare än guld i jordskorpan. Efterfrågan på vismut är inte så där överdrivet stor, men helt onyttigt är det här grundämnet inte. Man kan använda det till att producera särskilt starka permanentmagneter. Det används i solpaneler, i legeringar tillsammans med järn och som isolering mot ioniserande strålning. Och som sagt, sedan 90-talet har man börjat använda vismut allt mer för att ersätta det mycket giftiga blyet. Elektronikindustrin använder det till exempel i kretskort och liknande i lödmassa. Och som sagt i blyhagel och i meträvarnas sänken. Och så kan vi ju ännu nämna att vismut leder elektricitet och värme väldigt dåligt och har en relativt låg smältpunkt, 271 grader Celsius. Du har hört del 83 i Kvanthopps serie om våra grundämnen. Nästa vecka, polonium.
Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
Kvanthopp börjar sjunga på sista versen, vet ni. Eller snarare så är sista versen nästan slut. Återstår bara att påminna er om att ni hittar oss på svenska.yle.fi/vetenskap. Där finns bland annat ett bildreportage från Chile där ni kan se hur det såg ut på högplatån Chahnantor där det mäktiga radioteleskopet ALMA står. Vår Facebook-sida kan ni också passa på att titta in på. Men nu är det tack och godnatt för en vecka. Markus Rosenlund heter jag. Hej så länge!